Tack så jättemycket för att jag får komma hit till Olofström och det här fina biblioteket. Det är jätteroligt att vara här. Jag var ju stipendiat här 2014 och fick bo i Näbboda skola. Så att Olofström är ju en plats som jag har väldigt varmt om hjärtat. Ja, jag valde ju då den här rubriken, en ekokratisk poet. Och under våren nu som har varit så har jag varit pappaledig och följt mycket av vad som händer i populärkulturen. Böcker, program, tidningar när det gäller miljödebatten och klimatet. Och parallellt med det så har jag ju förstås läst Harry Martinsson. Och det slog mig att Harry Martinsons natursyn, förhållningssätt till naturen är otroligt intressant. Inte minst med tanke på de nya rön som hela tiden kommer om miljön och jordens resurser. Jag har ju lovat att jag ska utgå från en bok, men det har blivit två. Den ena är Trädens hemliga liv, som kanske en del av er känner till redan. Det finns någon germanofil, så kanske ni vet bättre hur man uttalar efternamnet. Peter Wolben, det stämmer. Själv är jag frankofil, så om jag gör fel så får ni rätta mig. Och han är en före detta skogsvaktare som har satt sig in i helt enkelt hur träden kommunicerar med varandra genom rotsystem och olika signalsubstanser som de släpper ifrån sig. Och kopplingen till Harry Martinsson var ju förstås given. Den andra boken som jag också kommer att väva in i det här föredraget är en bok som heter Antropocen av Sverker Sörlin. Och den handlar också om hur forskarna pratar om att man kanske nu behöver hitta ett nytt geologiskt begrepp som står för en ny geologisk tid. Tidigare har man ju skilt på antropologi och geologi. Historien om människan har varit skilt från så att säga jordens historia. Och han menar då att vi förändrar jordskorpan rent konkret på så sätt att vi kanske behöver fundera på om vi ska ha ett nytt namn på den här tiden som vi lever i, som är så att säga antropocen, som är påverkad av människan då. Och det är ett direkt möte mellan natur och kultur. Och sen ska vi också göra några nedslag i Harry Martinsons dikter. Så här ser föredragets struktur ut. Jag gillar själv när det är ordning och reda när jag lyssnar på folk som pratar. Och ja, begreppet ekokrati är ju helt enkelt en lek med två ord. Ekologi och demokrati. Jag vet inte om det är, det finns säkert andra som har använt det på något sätt. Jag känner inte till det, men för mig blev den här hopslagningen en intressant vinkel på Harry Martinsons författarskap. Och som jag sa då, så är ju ekokrati, eller så har det varit väldigt mycket diskussioner och program om växters, träds hemliga liv. SVT-programmet Kobra hade ett avsnitt i våras som handlade om hur blommor kommunicerar med varandra. Trädens hemliga liv också, som handlar om växters kommunikation. Och mycket mer sofistikerade sätt att existera än vad vi tidigare har tillskrivit om. Och ekokrati är ett begrepp som jag använder som ett sorts förhållningssätt. Alltså, om man tänker att ekokritik, som ni alla har hört talas om, för mig är det en så att säga, litterär kritik invävd i litteraturen av något särskilt fenomen. Medan ekokrati för mig handlar om ett förhållningssätt till naturen som innebär att man inte utgår från den här människocentrerade natursynen utan låter naturen få en röst. Både bildligt, som Harry Martinsson ibland gör, och konkret, som han också ibland gör. Men jag vill verkligen poängtera att det är inte min avsikt att tillskriva Harry Martinsson någon särskild etikett. Att han skulle så att säga tro på att blommor pratade med andra eller träd. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är att titta på några av hans texter och hur han uttrycker just det här ekokratiska förhållningssättet som jag menar då. Och utmärkande för Harry Martinsson är ju då att olika naturfenomen har eller är egna subjekt i dikter. Man kanske har en eks perspektiv eller stenarna som gråter i Aniara till exempel. Genom det här både retoriska konstgreppet men också konkreta exemplet på hur naturen kanske reagerar eller ja, reagerar utifrån en sorts självisk mänsklighet som inte som är väldigt självcentrerad. Så är det väldigt intressant hos Harry Martinsson. Och Harry Martinsson bryter också på många sätt med romantiken och den romantiska natursynen där skogen och naturen stod för någonting upphöjt gudomligt, att man liksom skulle kunna gå in i skogen och hitta någon sorts transcendens, komma till någon upphöjd värld genom naturen. Så är det inte hos Martinsson, utan han är väldigt beläst, han är väldigt konkret och han är väldigt noggrann när han undersöker och skriver om naturen på ett poetiskt sätt. Jag är inte den första som har tagit upp Harry Martinssons natursyn. Och inte heller den sista, hoppas jag. En av dem som har gjort det allra bäst tycker jag är Kerstin Ekman. Och hon skriver i sitt inträdestal. Hon efterträdde Harry Martinsson. Hon skriver i det att vi måste bort från den antropocentriska natursynen som har sina rötter hos Linné. Hur mycket vi än har honom att tacka för. Eftersom den har tillåtit oss att bli konsumenter och profitörer. Vi måste sluta lyssna på romantikens ekon i vår naturuppfattning. Och sen tar hon också upp ett exempel från Midsommardalen. Hans naturessä som skrevs 1938. Då citerar hon det här exemplet som kanske många av er vet. Med träden trädens rötter som står i snabelskor. Och när vinden blåser så skriver Martinsson hur de liksom ställer sig på tå för att inte falla omkull. Och han har också något i slutet av det citatet där han skriver något i stil med under den levande veden. Så att redan där, 1938, så ser man ju, det är väldigt, ganska tidigt i Harry Martinssons författarskap, så ser man hans parallellismer till människan. Alltså, han liknar träden vid människor och människor vid träd också, växelvis. På ett väldigt intressant sätt. Vi ska återkomma till det. Ett annat exempel som hur andra också har tolkat Martinsson utifrån det här perspektivet då är Lars Gyllensten under rubriken Är naturen annat än ett stort medvetslöst poem. Och Gyllensten förklarar då i sin essä skillnader historiskt som har funnits mellan naturvetenskaperna å ena sidan och humanismen å andra sidan. Och hur det under stor del av kanske vår tid, 1900-talet, kanske ännu längre bakåt, så har det funnits en uppdelning. Men Gyllensten menar att både den humanistiska forskaren, och eller konstnären för den delen, och naturvetaren behöver samma sorts kreativitet, samma sorts nytänkande för att se någonting som inte har funnits förut. Och Harry Martinsson är för mig en sån person, en sån författare som förenar naturvetenskapen med humanismen på ett sätt som är otroligt viktigt och vackert i hans dikter. Och Gyllensten skriver också som på samma spår, eller jag då inne på samma spår som Gyllensten, och skriver: för Martinsson förtjänade skapelsen eller naturen att vårdas och vördas för sin egen skull utan några övergripande metafysiska stöd. Om naturen för Linné var en jordisk spegling av paradiset där Guds visa allmakt och omsorg härskar, var den ett rent paradis för Martinsson, ett vittne om rikedom och förunderligt liv. Återigen, Martinsson ser inte naturen utifrån människans nyttoperspektiv, utan han har ett sorts synsätt som tillskriver den ett eget subjekt. Alltså att den fyller inte någon funktion annat än den funktionen som den har i naturen. Den fyller inte någon funktion bara för människan. Den är inte bara till för oss. Och de senaste decennierna så... Det var ju, om vi tittar då lite grann på mer aktuella debatter, så har det ju de senaste decennierna blivit tydligare och tydligare att vi människor påverkar klimatet. Det har funnits en tid då man trodde att vad människan än gjorde, så var jorden så stor att vi aldrig någonsin skulle kunna påverka dess gång, så att säga. Det var inte så länge sedan som Sverker Solin skriver i sin essä. Och det som är då intressant med Harry Martinsson är ju att han har en planetär blick så pass tidigt. Det är för mig svindlande att han redan på 30-talet kunde se jorden utifrån det här perspektivet. Det här är ju en bild från månlandningen 1969. Och såg en dokumentär på SVT som handlade om hur den här bilden förändrade människors synsätt. Alltså när man insåg att jorden var en liten skör blå planet mitt ute i rymden, mitt ute i en kall tom rymd. Det som är anmärkningsvärt tycker jag är att Harry Martinsson gjorde det här redan 1956 när han skrev Aniara. För det var precis det som Aniara gjorde med sina läsare. Tog oss ut i rymden, eller tog dåtidens läsare ut i rymden, och visade på ett perspektiv som inte kanske var så vanligt förekommande då. Så Harry Martinsson är på det sättet före sin tid att lyfta fram det här planetära, att lyfta fram jordsystemet. Han kallade själv Aniara för en varning till människan. Just att visa på skörheten i vår existens på den blå planeten. Så att för mig är det ju självklart otroligt viktigt och spännande att Harry Martinsons texter
översätts till andra språk och att hans texter får en planetär spridning, för han skriver också om saker som angår hela världen. Och glädjande nog så har han Jara översatts till spanska ganska nyligen, kinesiska, så en rad världsspråk finns den numera på. Franska finns den också sedan tidigare, och många fler språk. Vi ska gå lite kronologiskt nu och titta på det som hände efter andra världskriget. Vi behöver inte titta så noggrant på de här siffrorna. Det är inte någon statistisk rapport det här, utan det här är en bild som Sverker Solin använder i sin essä, som visar då hur olika fenomen, socioekonomiska trender utvecklas efter andra världskriget i början på 1950-talet. Man ser att befolkningsmängden ökar exponentiellt. Man ser att urbaniseringen ökar exponentiellt. Byggandet av stora dammar, vattenanvändning, papperproduktion, internationell turism, telekommunikation och transport. Och det här kallas i forskarvärlden för the great acceleration, så den stora accelerationen, om man ska översätta till svenska. Och det är, som vi ska återkomma till, någonting som jag menar att Harry Martinsson han hade liksom en poetisk känslighet för den här pågående utvecklingen. Och vi ska titta sen på några av hans verk och några av hans dikter, hur han nästan gestaltar ett motstånd mot den här otroligt snabba utvecklingen. Men för att sammanfatta några av de viktigaste punkterna från antropocen, så är det ju som sagt där att vi människor har förändrat jorden så pass mycket att vi kanske måste tala om en ny geologisk epok. Sverker Solin ställer sig också frågan om vi ens kan möta naturen idag bortom det som han kallar då den så kallade teknosfären. Alltså, en park kan ju vara natur, men den är också anlagd av människor. Alltså den här ursprungliga naturen, orörda skogen som har fått reda sig själv i tusentals år. Kan vi verkligen möta den? Undrar Sverker Solin då. Han tar också upp en filosof och en författare som jag tycker är väldigt intressant, men som jag inte har läst så mycket. Men David Henry Henri Thoreau, kanske han heter då, jag vet inte om han var kanadensisk. Han har ett bevingat citat som är: jag är natur som ser in i natur. Och det är lite Harry Martinsson för mig, att han utgår från att han ställer sig inte över någonting annat i naturen, utan han är själv en del av naturen som tittar in i naturen. Det finns också religioner som har inslag av det här förhållningssättet, som buddhismen och hinduismen, där man har ett väldigt vördnadsfullt förhållningssätt till annat levande. Och Sverker Solin är ju ganska... Han driver en tes om att vi kanske skulle ha nytta av det här begreppet antropocen, just för att det tvingar oss, människan då, till en sorts förvandling. Att vi måste sluta titta på saker och ting enskilt, som vi måste liksom förena kultur och natur på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Och han pratar också om begreppet infrapolitik. Och det förklarar han som de värderingar som vi har, som är underförstådda, om vår syn på vår plats i världen. Och jag tänker spontant att just det han kallar infrapolitik är ju det som växer i poesin, i konsten, och som ligger liksom till grund för gemene mans tänkande och handlande och värderingar. Så därför blir ju konst- och litteraturscenen då otroligt viktig för att forma en sån infrapolitik och en medvetenhet om jorden och det planetära. Och tidigare har miljöinsatserna varit nationella och lokala. Jag tycker det är speciellt intressant att temat på nässelfrossan i år är världens klimat, vår miljö. Eller hur? Här finns, tycker jag, både det planetära och det lokala. Och tidigare så har man ju haft väldigt lokala insatser när det gäller miljön. Alltså att sanera en soptipp som har varit olaglig eller göra punktinsatser. Men det som händer i Peking idag får effekter eller konsekvenser i New York. Så det går liksom inte att skilja på världen längre på det sättet. Sen det resonerar mycket om när antropocen börjar. Och en utgångspunkt som man har är människans atomsprängningar på 30-talet när man testade de första atomsprängningarna. Återigen så är Aniara som en sorts markering av det, tycker jag. Det liksom binds ihop väldigt tydligt att Harry Martinson förstod, han tar just atom, att, alltså att jorden har förstörts av atomstrålning och är obeboelig, vilket liksom markerar en ny epok då människan måste åka ifrån jorden. Så även här finns det ju det är väldigt roligt att det är väldigt ovetenskapliga kopplingar, men det är väldigt roligt att tänka i de här banorna, tycker jag. Sen är det också så att den artutrotning som vi människor just nu orsakar sker 1000 gånger snabbare än när den senaste meteoriten Yucatan slog ner på jorden. Och då kom ju förändringarna slag i slag under flera hundratusen år. Och det är ju tänkvärt, tycker jag, att det går så fort just nu. Och Sverker Solin tar också upp en väldigt intressant metafor, att han menar att med alla de borrhål som finns i jorden idag, så menar han att jorden har antagit formen av ett maskätet äpple. Det är ju ganska sorgligt att ha en sån bild. Men samtidigt fyller den en funktion för att den visar på också hur läget är. Tidigare har man talat om jordens historia, som jag sa, om mänsklighetens. Och antropocen då skulle vara ett sånt begrepp som suddar ut gränsen mellan de här. Och Sverker Solin beklagar sig över att det inte finns ett globalt vi. Det är det som behövs, alltså en känsla av som är bortom nationer, bortom etnicitet, bortom andra sociala barriärer, som är en känsla av vi, mänskligheten, står inför utmaningar tillsammans. Och jag menar att hos Martinson finns det här viet. Harry Martinson är vi med hela världen. Och det är Eivind Jonsson som jag tycker bäst sammanfattar det här viet som Martinson har. Det är en essä som heter Om Harry till Harry. Han skriver så här, Eivind Jonsson: när Martinson talar om en båt till exempel, ger han inte endast bilden av en båt, en högst trovärdigt och sakkunnigt tecknad båt som rullar, brölar, driver förbi eller ligger stilla och lossar eller lassar. Nej, båten är inte en liten pittoresk eller tragisk detalj, utan ett viktigt led i världsskeendet. Den är en del i alltet, och ingen del är där den viktigaste delen. Den blomma du just nu ser är blomman. Den må vara törnros, gullviva, hundloka eller nässla. De människor som går förbi dig är människan. Den lilla byn i Blekinge, i Norrland eller på Pampas är den levande världen. Ett oändligt därute. Och det är bland de vackraste hyllningarna jag har läst till Harry Martinson av Eid Jonsson som fick Nobelpriset samma år som Harry Martinson. Så det här globala viet som Sverker Selin eftersträvar för att vi ska enas i att ta förändringarna på allvar, det har Martinson. Och det är inte bara så att säga de levande tingen eller naturens olika delar, utan det är också processer, alltså det som den här båten som lägger till, det är liksom en viktig del i världsskeendet. Så att jag tänker att allt vi gör i vår vardag är en del av världsskeendet, och det är en tror jag ett paradigmskifte att tänka på. Så att det ligger väldigt djupt rotat att tänka att ingen brus, vad spelar det för roll hur jag gör eller sen på det personliga planet så är ju liksom jag kör bil och jag flyger och äter kött, så det är ju saker, men samtidigt så komposterar vi och odlar en del egen mat och försöker hitta återvinna och försöker hitta olika sätt för att liksom successivt förändra vår familjs klimatpåverkan och utsläpp. Så om vi släpper Sverker Selin lite grann och går in på trädens hemliga liv. Som sagt, trädens hemliga liv som kom förra året blev ju en ganska så uppmärksammad bok inom den här genren. Det är ganska ovanligt, tror jag, att den typen av böcker uppmärksammas i populärkulturen. Det som lyfts fram är att träd samarbetar på ett sätt, på ett mycket mer sofistikerat sätt än man tidigare har trott. För om man tittar då rent evolutionärt så missgynnar det alla om ett träd eller ett par träd dör och det uppstår en glänta och det kommer in så att den marken kan då utsätts mer för torka, för hårt väder och så vidare. Så att rent evolutionärt så har träden också och skogen nytta av att samarbeta, precis som andra levande varelser. Wolben lyfter också fram att i en tesked jord så finns det flera kilometer svamptrådar som kallas hyfer. Och de här förbinder skogen i något som forskarna kallar för Wood Wide Web. Ett slags internet bland träd. Och vi människor tror att det är nyskapande, men internet har ju uppenbarligen redan funnits. Och växtförädling slår ut den här kommunikationen. Så man menar att vi måste korsa in mer av det vilda i spannmål och potatis för att rötterna ska kunna prata mer med varandra. Han tar också upp det här med när kustskogar avverkas. Skogen är en sorts insugningsslang för fukt. Och när man då avverkar skogen längs kusten så riskerar man att torka ut stora inlandsområden också. Han menar också att vi måste våga och vi måste låta skogar bli riktigt gamla. För att det är då de verkligen fyller sin så att säga, klimatdämpande funktion som vi gärna skulle vilja. Beskärning av träd i stadsbebyggelse, jag vet inte om det finns någon från kommunen här, men det är faktiskt så att träd blir mer mottagliga för svampangrepp genom beskärning, och det som händer är då först att kronan dör, sågas ner, och kvar blir torson innan den också sen faller ner, och sen planterar man ett nytt träd och så börjar det om, och trädet får en kortare livslängd varje gång. Så att även i stadsbebyggelse finns det en poäng med att faktiskt låta träd vara precis som de är, om man tar en mänsklig parallellism. Han lyfter också fram att träd har väldigt stor klimattolerans. Om man tänker då att de har väldigt långa livslängder så förstår man ju logiskt, är att de måste ha en viss anpassningsförmåga. Djur med kort livslängd, deras så att säga, gener anpassar sig och de muterar och de anpassar sig till nya livsbetingelser. Men träd som har så pass långa livstider, de har en väldigt stor klimattolerans som lyfts fram i boken. Och det finns också väldigt stora genetiska skillnader mellan träden, alltså mellan olika individer, som jag tycker är intressant. Träd som träd kan du annars heta. Han har också en teori som känns lite spekulativ för mig, men han menar då att det finns vissa forskare som tittar på att hur välmående skogar påverkar människor. Han menar att det finns kemiska substanser då som i en välmående skog skickas ut, som vi människor uppfattar och mår bra av, och tvärtom i skogar som mår sämre så skulle det då finnas kemiska substanser i luften som gör att vi människor känner av det och mår sämre. Alltså att man har tittat då på hur blodtrycket sänks hos vissa människor som befinner sig i en frisk lövskog till exempel. Så har det gått ner mycket mer än en motsats. Och det är ju så, jag vet inte, jag är ju själv ute mycket i Grimsta naturreservat uppe i Vällingby där jag bor, i västra Stockholm. Det finns inget bättre än att komma ut och vara i naturen, tycker jag, när det gäller att komma ner i varv och må bra. Sammanfattningsvis så lyfter han fram Schweiz som ett exempel. Schweiz är ju ett oexempel i många andra fall när det gäller ekonomi och banksystem och sånt. Men han lyfter fram Schweiz i alla fall och nämner då att Schweiz har i sin författning fastslagit att umgänget med djur, växter och andra organismer ska präglas av hänsyn till skapelsens värdighet. Frågan är hur mycket en sån skrivelse påverkar, men det är klart, står den i författningen så är det ju så att man tar hänsyn till det. Jag jobbar som lärare på högstadiet. Jag skulle gärna säga att det fanns något liknande stycke som handlar om människans förhållande till naturen i den svenska läroplanen till exempel. Det som finns nu är ju väldigt enbart så att säga, sociala förhållningssätt. Alltså hur man ska uppfostras till en demokratisk, medveten, kritisk medborgare. Men man kanske skulle uppfostras till en ekokratisk medborgare som hade en helhetssyn. Och det vågar inte skolan göra om det inte finns stöd för det i läroplanen på det sättet. Så jag skulle gärna se att i våra myndighetstexter att det på sikt fanns såna här regleringar. Och jag vet inte hur det ser ut i svenska lagtexten, men vi har ett ganska starkt naturskydd, så att det är möjligt att det finns skrivelser där som uppmanar till liknande som Schweiz. Då kommer vi till nästa punkt. Och det är de här nedslagen då i Herr Martinssons texter som vi kan titta på tillsammans. Det är 5-6 exempel. Och ni får gärna, om ni har någon annan tolkning eller om ni vill tillföra någonting, så är det bara så är det välkommet. Herr Martinssons naturreservat är ju förstås intressanta ur det här perspektivet. Herr Martinsson, som ni vet, var ju sjöman från 1920 ett, något sånt, 22. Och sen under 7 år. Han reste runt i hela världen. Och såg, tror jag, att människan är sig lik vart man än kommer. Och han hade då ett tidigt debutverk som hette som hette Spökskepp, som kom 1929 och som är så att säga en sjömansperspektiv. Under det decenniet som följde sen så mognar hans författarskap, upplever jag, och jag skulle tycka att det var jätteroligt om någon forskare ville liksom göra någon avhandling eller titta mer på de här, hur Martinsson uttrycker sig och sitt förhållningssätt till naturen. Men i Midsommardalen så kan vi titta på det begynnande förhållningssättet som börjar växa fram. Och det finns kryllar av exempel där han liksom tar upp naturen. Men här är i alla fall två som jag har tagit upp. Naturen är inte bäst eller sämst på några särskilda ställen. Världsrymden sluter in till det överallt. På varje fläck av jorden och Karlavagnens sju stirrande eldkorn lysa lika tydligt över Johannedal som kring de kaspiska havskusterna eller kring Newfoundlands skärgård. Ja, naturen är inte bäst eller sämst på några särskilda ställen. Alltså han liksom avfärdar det här mänskliga, att han liksom redan där avfärdar den mänskliga blicken, så att säga. Utan han visar på hur världsrymden omsluter intill överallt. Precis, det är den här bilden återigen som från 1969, att världsrymden är verkligen runt om oss. Sen har han ett exempel där han då skriver om vitsippan och gullvivan. Och vitsippan föregår gullvivan. Och Harry Martinsson menar liksom att den blaserar människan. För vitsippan finns ett sånt överflöd. Så när gullvivan väl kommer, då är det liksom inte intressant längre med blommor. Och om inte vitsippan hade funnits, då hade gullvivan varit utrotad, menar Harry Martinsson. Liknande skulle kunna sägas som andra arters sätt att finna omvägar förbi den farliga människan. Naturen är en glidande, kringgående strateg. Och alla natursätten känner vi ännu inte. Gjorde vi det, då skulle vi veta vad livets innersta och yttersta är. Och då hade vi dess självtydning avvunnen. Alltså det här är otroligt intressant. Om vi kände till naturens alla strategier, då skulle vi veta vad livets innersta och yttersta är. Det vittnar ju om hur viktig, så att säga, naturen var utifrån ett existentiellt perspektiv. Men det fanns ju författare som Albert Camus, Sartre, som liksom talade om en existentialism utifrån sociala utgångspunkter. Att människan skulle ha ett livsprojekt och förverkliga sig själv. Att man var bara det man föreställde sig att man skulle bli, och så vidare. Och så kommer någon och säger att när vi förstår naturen så förstår vi livets yttre och inre. Och det tycker jag är otroligt originellt. Som sagt, ni får gärna, om det är någonting ni lägger till, så lyfta till bara. Cicada var ju ett verk som kom 1953. Och här är en dikt som handlar om den framväxande trafiken. Klaga må här de blommor och blad som den milda slumpen ställde i den breda båden av damm. De bor i dammlandet, i dammkorridoren, somrarna igenom, i juluppvirvlande dammcykloner. Det ändlösa tåget av snabba fordon drar förbi och gräs och loka sjunker mer och mer ihop under dammets förnedring. Varje blad liknar en utsträckt sprucken tunga belagd med ett grått pulver. Vilken torrrykande bild av människans eftersläp av torka och död. Denna kvast av damm som sopar skogarna med damm. Om träd kunde rygga för människan skulle skogen bli ökenland. Ja, det här är ju en otroligt stark dikt, och som jag också ser. Jag ser fröet här till Vagnen, och så den här kritiska diktsamlingen som skulle komma 1960. Just där han framförs väldigt hård kritik mot just framväxten av personbilstrafiken.
Ja, här tar han ju så att säga Blommans perspektiv. Han skildrar världen från vägrenen, från diket bredvid vägen. Han låter oss se vad vi gör,
vad människan gör så här, utifrån. Han ger oss en utifrån bild. Och han skriver också där i slutet, om träd kunde rygga för människan skulle skogen bli ökenland. Och just det här med
skogen kontra torka ökenland är ju en viktig aspekt. Vi ser ju, som jag sa tidigare, att där kustskogar avverkas så får vi väldigt stor torka. Och vi har en väldigt stor ökenutbredning i världen på grund av att man avverkar skogar. Återigen, utifrån det här ekokratiska perspektivet så ger han en röst åt naturen. Både bildligt men också rent biologiskt. Aniara har vi pratat om redan lite grann. Det han lät oss se någonting som skulle komma först en 13 år senare. 12. Och det tycker jag alltid, varje gång jag läser Aniara eller tittar på någon uppsättning så känner man en sån glädje när man går ut. Man får en ny uppskattning för allting som jorden är. Här har vi då Vagnen sen från 1960. Och den heter Ekens minne. Det är en ek här som resonerar. Och ni får gärna hjälpa mig här och tolka den. Jag tycker själv att det är lite svårt att veta vad han menar. Men den lyder så här i alla fall. Riksvägen med milstenen rakt under mina grenar. Men helst kommer hon i minne. Hon den vackra på stigen. Hon kom varje sekel alltid någon gång. Var ibland borta och sov djupt i jorden. Men uppstod igen så snarlik att det åter var hon. Det måtte ha skett inne i byn att hon vaknade upp på nytt. Hon måtte ha gått tillbaka dit under jorden. Så segrade hon alltid. Min krona susar om henne. I 7 sekler har jag känt henne nu. Det är ändå som i våras. Min tolk, jag försökte reda ut här med min sambo. I början har vi då riksvägen med milstenen rakt under mina grenar. Men helst kommer hon i minne, hon den vackra på stigen. Så att jag tolkar det som att det är en ek som minns en svunnen tid. Alltså innan riksvägen kom och byggdes. Och att det är milstenen som hen, eken, pratar om. Så att säga. Du får gärna säga emot mig. Jag är mycket osäker på den här punkten. Men midstenen då som var vacker en gång i tiden längs stigen som nu är istället under riksvägen eller längs riksvägen, och den var borta ibland från kullvält kanske och övertäckt med jord eller sly, och sen så restes den igen kanske då av människan som i byn tyckte att nu måste vi ha midsten där. I slutet då så får vi veta att deras vänskap sträcker sig 7 sekler. Och det är ändå som i våras. Det vittnar om just trädens erfarenhet, tror jag, som Harry Martinsson ville lyfta fram. Allting som finns inskrivet i årsringarna. Och hur de är mycket, mycket mer långsamma varelser än vad vi människor och djur, andra djur är. Men att de inte är mindre värda för det, så att säga, att de ändå har en röst och ett perspektiv som vi människor har nytta av att förhålla oss till. Jag tycker den är vacker. Jag tycker att också den här kontrasten mellan människa och natur som på något sätt vävs ihop.
näst sista dikten, exempel som jag tänkte ta upp. Som är då, nu är vi på 70-talet, 1971, så kom dikten om ljus och mörker. Här finns återigen en sån här parallellism mellan människor och träd. Tankarna i livets skog och verklighetens handlade båda om träden omkring. Underst rötternas kamp och strider, därnäst stammarnas hårda lugn. Överst löven som viskade milt. Hela vårt liv och vårt öde är som träd. Rötternas klolika strid, nästan som gamars. Stammarnas oberörda lugn, den blankhårda statens pelare. Lövens milda sus, drömmen som varar en sommar. Och den, det finns ju många möjliga tolkningar av den här. Alltså, jag, till exempel så undrar jag vad han menar med att rötternas klolika strid nästan som han skriver då, hela vårt liv. Frågan är då om man syftar på människan eller djuren, så att säga, eller djurlivet. Det är svårt att veta. Men om man syftar på människan så är det lite intressant då att han väljer nästan som gamars. Alltså, kanske att det skulle stå för den liksom giriga människan som roffar åt sig allt som hon kan. Det är ju den här kritiken av sin egen art som Harry Martinsson återkommer till väldigt ofta. Men det kan också vara en koppling till djurlivet i största allmänhet. Att träden kämpar för sitt liv precis som gamar gör. Den blankhårda statens spelare. Stammarnas oberörda lugn. Liknas vid kanske den civilisationens byråkrati. Att, innanför de här fasaderna på myndighetsbyggnaderna så pågår det ju, jag pekar på kommunhuset till exempel, så pågår det ju så att säga en massa aktivitet, en massa beslut som fattas hela tiden. Och till slut då lövens milda sus, drömmen som varar en sommar. Och jag tolkar det också som att han ställer liksom vårt mänskliga människoliv i kontrast till trädens mycket, mycket långa liv. Och hur vi är väldigt kortlivade jämfört med dem. Lövens milda sus. Drömmen som varar en sommar. Manar till någon sorts uppskattning ändå av den tid vi har här på jorden. Den är väldigt vacker tycker jag. Till sist så har vi Tuvor från 1973. Jag skriver så här. Landskapet vet allt genom sitt växlande vara och genom sin vana vid allt som ett landskap mäter. Det har vanor och vårar. Mossorna läser långsamt in sig i stenarnas ärtecken år efter år. Och jag tänker på det som fanns med i trädens hemliga liv, alltså att träd och klimatet är mycket mer anpassningsbart än vad vi människor är och vad vi tror att naturen är. Här tillskriver han naturen en sorts allvetande förmåga. Alltså landskapet vet allt. Och i Trädens hemliga liv så skriver författaren också att träden och naturen behöver inte oss egentligen. Den skulle leva ändå. Här tillskriver han naturen en sorts högre, en sorts andlig intelligens och anpassningsbarhet. Och precis som vilket levande väsen som helst så har det vanor och vårar. Och mossorna läser långsamt in sig. Det är alltså en aktiv naturen är aktiv här, det är ett subjekt, det är inte ett objekt som tidigare natursyn kanske skulle lyfta fram.
Ja, för att knyta ihop lite grann då, så tittar man på rymden och vår kännedom om rymden och stjärnorna, så har ju den, vi har liksom under väldigt lång tid intresserat oss för den. Och hela tiden så har nya världar uppstått, eller vi har förstått hur stort kosmos är ju mer vi har tittat. Och kanske är det så också med den lilla naturen, så att säga. Harry Martinson fick ju Nobelpriset med motiveringen för att han skildrade daggdroppen och kosmos. Och det Harry Martinson gör är att han riktar vår blick mot den här lilla världen. Och jag tror att vi har mycket att vinna på att anamma det här ekokratiska förhållningssättet som hans författarskap till stora delar genomsyras av. Så min ambition har ju som sagt inte varit att sätta någon etikett på Harry Martinson och inte heller göra någon sorts vetenskaplig analys av hans natursyn. Sen jag har velat sätta honom i en samtida kontext utifrån två viktiga böcker som har kommit fram, den debatten som har varit under våren, kopplat också till temat för nässelfrossan i år. Och Harry Martinson speglar ju världen på så sätt att ju mer man tittar, desto mer förundras man. Och så är det, tycker jag, med hans författarskap också. Att ju mer man läser, desto fler detaljer och tankespår hittar man. Jag försökte göra någon liten sammanfattning här. Det representerar inte alla stickspår som vi kanske har tagit. Men vi kan ju se att han formerade sin natursyn redan på 30-talet. Och grunden till den var ju förstås hans erfarenhet som sjöman. Han hade en ganska avromantiserad bild egentligen av världen, för han var ute och såg den på ett sätt som få andra gjorde. Han luffade. Han liksom såg den vanliga människan. Det var ingen aristokrat som var skyddad liksom från fattigdomen och smutsen, utan han såg att naturen som subjekt blir mer framträdande på 50-talet och framåt. Och det finns ju starka inslag av ekokritik, alltså kritik av konkret kritik av vissa fenomen då inom samhället. Och Aniara och Wagner är ju exempel på det. Och här kommer vi till kärnan i den här lilla presentationen, och det är att jag vill mena att Harry Martinson var poetiskt mottaglig och sensibel för the Great Acceleration. Han såg vad som höll på att hända. Det som vi ser nu då i backspegeln i form av kurvor och statistik kände han av med sin poetiska blick. Och han bjöd motstånd genom sitt skrivande. Det kan man, tycker jag, se i form av de exempel som vi har tittat på. Att naturen får en egen röst, så att säga. Och händelser i världen tillskrivs ofta en global och planetär betydelse. Så att min mycket partiska sammanfattning av det här är att Harry Martinsons texter behövs mer än någonsin i en global kontext. Och jag gläds väldigt mycket över de internationella framgångar som har varit på senare tid. Och jag hoppas också att de fortsätter. Så där, jag tror att vi kanske, jag avslutar där, och så kan ni ställa frågor om det är något som ni vill fråga. Annars får jag tacka för mig.